Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Det är stängt. Det är måndag. Vi går in i årets fattigaste vecka. Oxveckor säger några också, långt till nästa lov. Men på börserna i Kina så är stämningen desto bättre. Så kan vi också säga om bitcoin, kryptovalutan. Det är den 16 januari idag. Du tittar på Börsmorgon. I dagens program ska vi prata om lyko och lyxkonsumtion i Sverige i tider. Den så kallade läppstiftseffekten. Tack Agneta. Vi ska prata valuta också och även traditionell valuta, inte bara bitcoin. Och så ska vi snacka EQT med Jesper Lundevall som är med oss lite längre fram i programmet. Agneta Jönsson från DI som kan säga läppstiftseffekten. Och Peder Durie från Aktieansvar. Kul att ha er med båda två. Tack Agneta för inledningen. Peder,
tack.
Du ska prata mycket valutor idag. Även om du anser att bitcoin är en valuta, men den har i alla fall gått väldigt starkt.
Ja, det har gått anmärkningsvärt starkt. Men det är ingen valuta som jag följer.
Vi har en graf från Nils Brobacke som twittrade i helgen om att den har gått upp på 21 000 dollar. Jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att den inte har liksom gått svagare under den väldigt oroliga tid vi har haft bakom oss och nu är tillbaka. Någon tanke kring risksentimentsindikationen eller vilka signaler man kan dra det här?
Men du har haft en jättestor korrelation mellan kryptovalutorna, hela gänget, och risk on respektive risk off då. Och det är ju lite konstigt egentligen från början. Man tänkte att det kanske skulle vara lite tvärtom, lite safe haven och så, men det har absolut inte funkat. Så den här uppgången nu tolkar jag utan att kunna någonting särskilt om det, att det faktiskt är att man tar lite större riskaptit igen. Mm.
Större riskaptit i Kina också nämnde jag, och gått starkt under natten. Dålig bostadsstatistik därifrån, men också nya stimulanser om jag tolkar det rätt ifrån kinesiska centralbanken. Pedro, har du någon kort kinesisk spaning?
Ja, nej. Alltså det är, fler stimulanser är ju väntat. Och jag väntade stora delar av förra året för att de skulle komma igång på riktigt. Men nu verkar det som att det kommer paket på paket på paket. Så att jag ser det som ganska positivt för den kinesiska ekonomin som ju kommer ur lågkonjunktur och faktiskt skulle kunna ha ett helt okej 2023 medan vi andra kämpar här. Mm.
Vi stannar kvar i Asien och nämner BioArctic som är i fokus idag. Samarbetspartner Eisai har nämligen lämnat in en ansökan i Japan och handlas upp på börsen där. Så vill jag nämna Janet Yellen som i fredags varnade för att USA är på väg att slå i skuldtaket igen. Alltså en gång till, inte den japanska valutan. Någon reflektion kring det?
Vi har ju haft det några gånger och då har det blivit lite stökigt på börsen. Sen tror jag marknaden successivt har vant sig vid att förr eller senare det löser det sig. Det var ju under Obamas period.
Det var 10 år sedan.
2011 där var det ju en stor grej. Sen dess har det väl inte varit någon grej egentligen.
Men nu är kongressen så knasig, eller representanthuset så bananas, så det kanske kan bli allvar den här gången. Vi har ju en väldigt oregerlig högerflank.
Ja, de är inte riktigt överens.
Spännande att se i alla fall. Den svenska finansministern har också varit ute i debatten i SVTs Agenda, så säger Elisabeth Svantesson att risken för att driva på inflationen gjorde att vallöftet om att pausa amorteringskravet inte kunde infrias. Kort reflektion.
Jag håller med henne. Det är ju vi kan liksom inte motverka alla prisrörelser i ekonomin med stimulanser, för i så fall så blir vi inte av med den här inflationen. Det är så enkelt. Mm.
Sen är det ju också det är ju en sympatisk tanke att man själv ska kunna få bestämma om man vill amortera eller inte, men sannolikheten är ganska stor att de pengar man inte lägger på amortering går till konsumtion och annat, och då får du den här effekten. Och det är ju också kanske ett fåtal som faktiskt skulle behöva amorteringsfrihet på grund av sina ekonomiska situationer. Då kan de ju faktiskt också få det genom att prata med banken.
Vi vill nämna Philipp Lam också, tysk vänsterback som inleder ett samarbete med Revolution Race. Vi har inte analyserat det närmare i dagens program men hoppas återkomma i frågan. Agneta, däremot snackar vi om Bravida här om dagen och kort därefter så hade man en riktig dipp, ner 4% på en dag. Har gått lite sjaskigt de senaste handelsdagarna.
Oklart, ja, nu såg jag att den enda nyhet som jag kan koppla det till är att Carnegie sänkte rekommendationen för att köpa till behåll den 10:e och då gick aktien ner 4,5%. Jag kan lite förstå för att de gör det, för de har gått ganska bra i höst här. Vi hade en köprekommendation i slutet av augusti och sedan dess har den gått upp 12%, 8% bättre än index. Och värderingen har kommit upp nu och handlas till P/16 på vår prognos för innevarande år. Och man kan se kanske att det börjar plana ut. Sen är de kanske inte så konjunkturkänsliga som man tror. Det är ungefär hälften av omsättningen kommer från installation och resten från service. Ungefär 10% från nyproduktion av bostäder och så. Men det är klart, får man det lite motigare. Det är också ett sånt där case som är tryggt, lite tråkigt men tuffar på bra. Får vi med lite riskaktivitet i marknaden så kanske investerarna väldigt andra aktier, så jag kan förstå Carnegies nedgradering i det perspektivet, men jag tycker gillar ju fortfarande bolaget så att säga.
Bitcoin in, Bravida ut, alltså i riskaptitliga tider. Hörrni, stängt i USA idag ska vi upprepa detta på grund av Martin Luther King-dagen. Han skulle ha fyllt 94 år idag. Tyvärr har en ny staty i Boston skapat en viss uppståndelse och kanske tagit lite eller ställt den här helgdagen lite grann i skuggan. Det här verket kostade 10 miljoner dollar och heter The Embrace. Detta efter ett foto utav Martin Luther King som kramade sin fru. Men många kritiker anklagar skulpturen för att vara bajskorvsliknande eller penisliknande, vilket har lett till idel elaka rubriker i amerikansk press, och fokus flyttas alltså från den omfamning och det fredliga budskap som den här titeln och den här helgdagen syftar på. Med det så går vi vidare till det första sjoket i vårt valutasnack som ska prägla programmet idag. Jag är av åsikten att valutaanalys är fullständigt meningslöst, ungefär som att försöka spå väder, alltså väldigt, väldigt svårt. Vad säger du om den reflektionen?
Jag skulle säga att det är en väldigt vanlig uppfattning, men jag hävdar att den är fel. Men att förutspå framtiden är alltid svårt. Men när du ska förutspå en valuta tenderar ju liksom att oscillera kring ett långsiktigt medelvärde. Det går ingenstans på lång sikt. Men alltså om du jämför med aktier eller obligationer så stiger de hela tiden över tid. Så att om vi ska prata om att välja rätt valuta så är det i min värld lika svårt ungefär som att välja rätt aktie eller rätt obligation. Vilket bevisligen är svårt om man kollar på hur många som slår jämförelseindex.
Men förhoppningsvis meningsfullt någonstans, annars skulle vi inte stå här och prata.
Nej, men det är ju meningsfullt, och därför menar jag att det är också meningsfullt om du har en global portfölj att lägga tid på att försöka också tjäna någonting på valutasidan är värt mödan. Men det är klart att om ditt område är aktieanalys så kanske inte du känner dig komfortabel med att ta bett på valuta, och det kan jag fullt köpa. Jag kommer från en makrobakgrund och känner mig ungefär lika komfortabel med det här som vissa andra saker som man måste göra.
Låt oss då tillsammans söka kunskap och bildning som ju är detta programs syfte. Vi har en graf framför oss som du kan kanske ta oss igenom i lugn och ro.
Ja, det vi ser här, det är bara för att visa vad har drivit valutamarknaden den sista 2 åren. Och jag skulle säga att den stora grejen som styr, det är ju vad får du som investerare för kompensation efter inflation i varje valuta. Och det är alltid ett relativt spel, det är alltid ett valutapar eller en valutakorg, så det är alltid en valuta mot en annan.
Men lite förenklat, man tittar på hur mycket ränta man får i respektive valuta och ja. Det avgör attraktionsgraden.
Fast om du får 3% mer ränta i USA, men inflationstakten är 6% högre än om vi då tar Japan, så är ju inte dollarn mer attraktiv för det. Den är snarare mindre attraktiv.
Så i reala termer
ja,
samma
du måste
sak,
ja. Alltid ta hänsyn till båda de aspekterna i reala termer.
Något exempel i den här positioneringen som vi tittar på som du tycker är värt att lyfta fram?
Ja, det finns ett par grejer. Vi ser att det framförallt är ett par tillväxtmarknadsvalutor som har klarat sig bra mot dollarn de sista två åren, längst upp till höger i diagrammet. Och sen ser vi att kronan längst till vänster som då har klarat sig ganska dåligt. Men att kronan har handlat precis i linje med övriga valutamarknaden. Sen har du några outliers här där den japanska yenen är den största som inte borde vara så här billig.
Aha, ligger man nära strecket så ligger man i linje så att säga,
ja.
Och avvikande. Kort då, är det den mexikanska peson och den brasilianska realen vi tittar på,
ja,
i tillväxtmarknaden? Mm. Agneta, har du någon valutareflektion så här eller ska vi fortsätta?
Nej, men jag tycker jag håller med att det är viktigt att titta på det där, särskilt vi har sett nu. Under förra året så hade vi som svenska väldigt medvind som investerar i amerikanska aktier. Så det är ju en parameter att ta med sig när man investerar. Det kan ju göra, både ta bort en stor del av avkastningen och addera. Så att det är viktigt att ha med det. Och sedan är det ju, vi kanske till och med får se det här börja med carry trade och sånt här igen nu när räntor har kommit tillbaka. Det var ju stort för några år sedan. Mm. Och det är ju väldigt mycket kortsiktig handel i valuta och där är det ju, går det ju väldigt mycket på teknisk analys. Så där går det ju också att titta på hur det ser ut, hur marknaden är positionerad och när vi får de här stora slagen. Så det är en, jag tycker absolut det är intressant.
Dollarn är kung och viktigast förstås, de flesta transaktionerna görs i dollarn och dollarn har varit väldigt, väldigt stark. Här ser vi ett dollarindex mot en korg av valutor, gissar jag.
Ja. Det är det klassiska dollarindexet som det handlas derivat på i USA. DXY.
Och dollarn har gått väldigt stark för att det har varit så oroliga tider. Det är ju en tumregel att när det är dåligt så går det bra för dollarn. Finns det, ja, någon annan drivkraft bakom den här toppen?
Ja, men det som är unikt med dollarn är ju det som man kallar för the dollar smile. Att den går bra både i oroliga tider, och det är ju unikt för att, i och med att det är reservvaluta. Och om USA överpresterar och Fed är hökaktig. Så att, och tar man 2022 då, så hoppade vi nästan liksom oavbrutet mellan de två miljöerna. Vilket drev på dollaruppgången.
Nu har vi inte dollarlenet på bild, men jag menar att man går från munipa till munipa helt,
ja,
enkelt.
Medan i det här mittenscenariot där allt ser ganska lugnt och skönt ut i världen och övriga centralbanker stramar också åt och det som man skulle kalla för kanske mer normalt marknadsklimat, där tenderar ju dollarn att försvagas.
Och det här blir också väldigt jobbigt för många andra länder. Vi har ett till diagram som understryker dollarns unika position i dåliga tider. Berätta vad vi ser här.
Det vi ser här är hur hur mycket dollarn har stärkt mot kronan under de 10 sämsta kvartalen för 4 olika tillgångar här. Vi har aktier, statsobligationer, råvaror och guld. Så att det är olika kvartal för varje stapel. Det är 2 stapel per för att, ja, vi ser både medel och median. Men det man ser är att dollarn stärks nästan oavsett vad som händer. Oavsett vilken tillgång som är krisdrabbad så är dollarn en bra exponering att ha i portföljen. Den kommer att sänka volatiliteten och därmed öka den riskjusterade avkastningen för vilken portfölj som helst. Så länge den inte långsiktigt faller i värde, vilket den inte har gjort. Mot kronan i alla fall.
Jätteintressant. En dollar balanserar i din portfölj. Alltså. Vi ska stanna kvar i dollarland och titta till bankerna på Wall Street, Agneta. Det kom ett gäng bankrapporter i fredags. De fick ett svagt mottagande men hämtade sig sen. Jag tror de var ner ett par procent, 3-4 till och med på öppning, men stängde upp ungefär lika mycket efter kraftiga intradagsrörelser.
Ja, det man kan väl säga var att de överträffade ju, de flesta var någon som kom lite under förväntan, men de andra var ju, prognoserna var ju bättre. Och det som går bra är ju, ska jag säga, den vanliga retailverksamheten. Så säger man gynnas av de högre räntorna ungefär som vi ser i våra nordiska banker och den verksamheten. Däremot har det ju varit tuffare på investmentbanksidan och det var vi ju medvetna om också. Och sen var det ju lite varningar för sämre tider framöver, men det var ingen nyhet heller. Så att säga. Så kanske lite av en icke-händelse. Nu har inte jag läst i detalj, men jag såg liksom inget som är sådär som sticker ut och hänger upp sig på.
Jag vill tillägga att Goldman Sachs och Morgan Stanley rapporterar imorgon. Och schweiziska, ursäkta, svårt att säga läppstift, svårt att säga Schweiz. Men Credit Suisse planerar att varsla mer än 10% av personalstyrkan i Europa, vilket innebär att hundratals jobb går förlorade i London och Zürich, skriver Financial Times. Där har vi pratat om sist du var här att det är ganska vanligt för banken att göra så här.
Framförallt när det gäller investmentbanksdelarna, att man skalar upp när det är bra tider och man drar ner när det är dåliga tider. Och det är ju också delvis därför som att lönerna är mycket högre i den typen av jobb. Du har inte riktigt samma anställningstrygghet så att säga, men det finns goda möjligheter att tjäna bra i bra tider.
Mm. Och apropå tjäna bra ska vi titta till börsens rörelser. Det är dags att gå till Studio 2 och Matilda Svensson.
Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och inleder veckan på plus, precis som väntat. Och forskningsbolaget BioArctic, de är upp runt 1,5% efter att bolagets japanska partner Eisai lämnat in en ansökan till den japanska myndigheten för deras Alzheimers läkemedel. Det är efter godkännandet i USA. Och värmeteknikbolaget Niven och köper majoriteten av aktierna i det kanadensiska Miles Industries som är verksamt inom brasvärme och omsätter cirka 75 miljoner kanadensiska dollar, vilket får aktierna lyfta 1%. Och idag kommer aktieutdelning från detaljhandelskedjan Clas Ohlson, detta trots ett väldigt tufft år. Utdelningen landar på 6 kronor 50 öre per aktie där hälften är en extra utdelning. Och som vi ser så rasar Clas Ohlson på det beskedet. Efter att de stängde på 79 kronor 65 öre i fredag så är de nu på 72 kronor. Danska energikoncernen Ørsted, de är runt nollan då man meddelat att man siktar på rekordinvesteringar på omkring 400 miljarder kronor i Sverige. Och veckans aktie som ni kommer att prata om lite senare i programmet är ju skönhetsbolaget Lyko som rusar tvåsiffrigt idag. Och på storbolagslistan så hittar vi just nu Essity och SBB i toppen och Atlas Copco i botten. Och bland dagens rekar får samtliga svenska storbanker och Danske Bank höjda riktkurser inför rapportsäsongen. Och där ser vi att samtliga ligger på plus. På minus ligger dock just nu Collector Bank minus nästan 7% då de får sänkt rekommendation av SEB och även sänkt riktkurs från 31 kronor till 28. Riktkursen skruvas upp för gruvbolaget Boliden från 450 till 520 kronor och där Boliden ligger just nu runt nollan, vilket även SKF gör efter att man fått höjt riktkurs till 145 från 123 kronor av Jefferies. RBC sänker rekommendationen för Atlas Copco från sektor perform till underperform. Och som sagt, de ligger just nu i botten bland storbolagen och är ner runt 1,5%. Och vi har ju som sagt lite valutaspecial idag, så det ska vi förstås kolla på också. Vi ser just nu att en dollar handlas för 10 kronor och 38 öre. Och en euro för 11 kronor och 25 öre. Och noterbart är ju som sagt att bitcoin stiger för 13:e dagen i rad. Och ser ju faktiskt ut just nu att återhämta sig från förra årets kursslakt. Som vi ser så har bitcoin rusat närmare 30% hittills i år och handlas nu för närmare 21 200 dollar. Och oljepriset som steg förra veckan har vänt neråt och just nu handlas ett fat för 84 dollar. Fatet. Men Stockholmsbörsen är som sagt just nu svagt uppåt.
Svagt uppåt. Intressant är detta med så många positiva bankanalysrekommendationsändringar med undantag för kollektor. Om vi tar sektorn i stort, hyllas av. Bankerna hyllar bankerna idag.
Det är precis. Och jag menar, det ser vi ju, tror jag, både även vad det gäller europeiska banker. Tittar vi på våra nordiska så hamnar man lite nu i en bra position. Om vi nu tror att det blir en mild lågkonjunktur så kanske kreditförlustprognoserna ligger något högt samtidigt som man kommer gynnas av stigande räntenetto ett bra tag framöver. Även om vi kanske säger att styrräntan toppar här under våren så har du ändå en medvind. ECB började ju inte höja från en bra bit in under förra året Och det gynnar ju till exempel Nordea, men det gynnar ju också de bankerna som har en stor verksamhet i Baltikum. Så att du kommer ha medvind från räntan och kanske då lite extra draghjälp för att kreditförlusterna inte blir så stora som man innan har befarat.
Vill du flika in något, Peter?
Nej, egentligen inte.
Bank är intressant. Och på bank jobbar ju Esbjörn Lundevall som är med oss på telefon idag. Esbjörn, du ska däremot inte prata om en bank, men vi stannar kvar inom finansiell sektor i lite vidare bemärkelse, eller hur?
Jajamän. Jag föreslår ju då köp utav EQT. Och det här är ju en, ja, man kallar det väl det för alternativ kapitalförvaltare. Då. Framförallt är det ju private equity-fonder, men även lite infrastruktur- och fastighetsfonder och liknande. Och det här aktien är ju en av de ultimata vinnarna på om vi får ytterligare lite lägre avkastningskrav framöver, vilket jag faktiskt tror att vi får. Vi har ju faktiskt sett en viss nedgång i till exempel amerikanska långräntor och realräntor från toppnivåerna här under hösten. Och det där är ju naturligtvis drivet av en minskad oro för inflationsutvecklingen och att man tror att centralbankerna så småningom ska tagga ner lite granna. Och det är väl kanske tidigt, men det där är en trend som jag tror man ska rida vidare på. Notervärt är ju också att värderingen på den här aktien har kommit ner dramatiskt. Alltså P/E-talet är ungefär en tredjedel idag utav vad det var på toppen. Drivet utav kombinationen då av att kurserna kommer ner samtidigt som vinsterna växer. Så att på våran prognos är det P/E 22 för innevarande år, och det tycker jag är liksom lätt att kunna försvara i den här typen av stabilt och stadigt växande bolag som det är. Vi har en riktkurs på 317 kronor ska jag säga också. Och på tema tillväxt där då, så man kan notera att sedan börsnoteringen 2019 så har ju massan under förvaltning, kapitalmassan under förvaltning nästan trefaldigats. Vi tror att det kommer att fortsätta växa framöver. Dessutom har de till skillnad ifrån i princip alla andra typer av fonder och liknande en väldigt bra förmåga att ta betalt. Alltså det höga och stabila arvoden. Och någonting som kan hjälpa dem ytterligare, till exempel att hjälpa private equity-fonder och liknande ytterligare här i närtid, kan faktiskt vara den turbulenta finansmarknad vi har haft under det gångna året. Så att många av de här stora institutionella investerarna, de tittar på nyckeltal som liksom avkastning i relation till volatilitet. Och när de noterade värdepapperna är volatila, som de var till exempel efter eller i samband med finanskrisen där 2008-2009, så får det såna här onoterade tillgångar att se extra bra ut. Då, för att där skriver man inte upp och ner värdena på samma vis. Och dessutom går det inte att komma ifrån kanske det viktigaste i hela caset, att EQT har en imponerande historisk track record för sina fonder.
Esbjörn, när man tittar på den här typen av noterat riskkapitalbolag, förstås ganska ovanligt på Stockholmsbörsen, hur viktig är onsdagens rapport till exempel? Är kvartalsrapporter viktiga här, eller tycker du att man tuffar på och ska ha ett större perspektiv på EQT?
Jag kan säga att som du hörde här på min argumentation till varför man ska köpa aktien, så baserar den inte på någon som helst så att säga antagande kring själva den förestående kvartalsrapporten. Och sen så huruvida den är viktig eller inte, så är det ju precis som vanligt med rapporter för alla typer av bolag. Alltså att kommer någon signifikant överraskning i rapporten, då blir den ju viktig. Är det ungefär som väntat, så då är det ju, ja, då är det ju mindre viktigt. Men jag tycker i grunden så ska man ju se det här som ett långsiktigt, stadigt växande bolag, och så att säga lite små svängningar över kvartalen är av mindre vikt.
Men din inledning är intressant. Vi pratade precis om banksektorn både här och på andra sidan Atlanten som vinnare på stigande räntor. EQT riskkapital måste ju vara en vinnare på motsatsen, på sjunkande räntor. Det var väl det du började ditt anförande med också, att man måste.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Bäst i en låg räntemiljö.
Ja, absolut. Och jag tror att ganska nu det finns ju en viss tidsförskjutning här mellan när styr och det är dessutom lite, pratar vi lite grann olika räntor tror jag. Styrräntorna är ju, har ju varit jätteviktiga för bankerna för att det lyfter deras inlåningsmarginaler. Jag tror kanske att härifrån om styrräntorna går upp ytterligare något som de säkert gör så klingar väl den effekten av lite grann. Något som är väldigt viktigt, för vi är positiva till bank också, men något som är väldigt viktigt för bankerna naturligtvis är att de har fått en förbättrad förmåga att ta betalt för kreditrisk. Men det som jag pratar om att det är den främsta drivkraften för EQT, det är ju snarare då så att säga marknadsräntor, långa marknadsräntor. Det ser väl ut som att de toppade någonstans där i oktober ungefär och har kommit ner något sedan dess. Och jag tror ju i och med att jag titta på ledande indikatorer för inflationen och liknande så tror jag att den där oron och problemen med den kommer att fortsätta mildras här under året och då kan vi få se ytterligare lite nedgång i långa marknadsräntor vilket skulle vara gynnsamt för EQT-aktien.
Men det säger vi stort tack till Esbjörn Lundevall. Vi kan väl tillägga att Swedbank verkar vara inne på lite samma linje i en kommentar man har släppt nu på morgonen så spår man att räntorna snart har toppat ur. Jag vill också nämna en DE-artikel för att gå tillbaka till valutasnacket. Nu har Peder varit inne på det men Ulf Pettersson skrev i lördags om just valutaeffekter på portföljer. Här är en liten bild för den som vill gripa in kring hur amerikanska, europeiska och svenska investerare har sett sin avkastning påverkas under de senaste 3 månaderna på respektive marknad. Budskapet är väl egentligen en repris på det du sa, att det här är en viktig parameter att ha med när man ska tänka på portföljrisk, att du kan genom att ha olika valutor helt enkelt smeta ut riskerna helt enkelt, lite grann.
Jag tolkar det som att Ulfs budskap är att det slår åt båda hållen, att det skapar volatilitet i portföljen. Mitt budskap var kanske snarare att som kroninvesterare så gynnas man mer av det här över tid.
Uffe nämnde också den klassiska devisen att H&M är en vinnare på svagare dollar och starkare euro på den kombinationen eftersom man köper kläder i dollar och bolagets största marknader finns i eurozonen. Men vi skriver för övrigt mycket om H&M i dagens tidning för den som vill läsa. Men jag vill ta en valutabild till som är just euron. 11,25 någonting handlas den i. Den här bilden kan du väl nästan snacka oss igenom, Peder. Det är dollar och euro, va?
Ja, nu här har vi valt en som är dollar mot euro. Och det har vi på den vänstra axeln. Sen på den högra axeln så har vi realräntedifferensen mellan dollar och euro. Och det man kan se är att sambandet har varit ganska tajt de sista 20 åren. Det faktum att Fed har ju varit mest aggressiv med att höja räntan och komma till bukt med inflationen det senaste året. Och det har fått effekten att även om dollarn kanske, man tycker att den handlas på höga nivåer, så är det ändå så att sett till realräntedifferensen, som jag säger är den viktigaste parametern, så skulle man absolut kunna tänka sig att euron försvagas ytterligare mot dollarn och handlas någonstans 0,9 eller till och med under där vi befinner oss just nu.
Samtidigt var jag Agneta inne på något intressant tidigare, att ECB ligger lite efter och har mer höjningar i pipan framför sig än vad Fed har. Visst var det ditt resonemang nyligen apropå bankerna?
De kommer ju senare just att blocken så att säga, men sen kommer de förmodligen att toppa på en lägre nivå än vad amerikanerna toppar på, så att spreaden kanske är kvar.
Men det ligger ju i priset såklart. Men jag tror ändå att, alltså, och det här gäller ju Riksbanken också, men att ECB, de är ju begränsade av då framförallt Italien, av hur mycket man kan höja räntan. Och vad händer ifall de italienska statsobligationerna börjar spreda isär? Ska man höja räntan här och stödköpa italienska statsobligationer med andra handen?
Det låter som att du inte är någon stor euroentusiast. Det har faktiskt varit lite snack om att Sverige, huruvida Sverige ska gå med i eurosamarbetet. Christer Gardell har väl förespråkat detta. Stefan Ingves ville i en intervju inte berätta hur han röstade i omröstningen för en massa år sedan. Du röstade nej, låter det som.
Jag röstade faktiskt ja, men jag var ju bara dryga 20 år. Så att jag får skylla på det. Men jag hade röstat nej idag.
En för svag valutaunion mellan för olika ekonomier brukar det heta, och så låter det också från det. Vi ska prata mer om valutor, vi ska prata om både kronan och yenen som är veckans snackis. Men först vill jag göra ett nytt försök att uttala läppstips. Nej, det går inte. Men Agneta, du som kan. Lyko skriver om idag. Har gått ganska dåligt trots att jag tycker att tillväxten i det här bolaget faktiskt är stark. Men aktien har halverats under 2022.
Precis, dels är det ju en värderingseffekt. Det var ju en av pandemivinnarna. Mm. De satte sig på börsen 2017 här. Och det är ju ett bolag liksom som har rötter i Vansbro, började med frisörsalonger och sen har vuxit till att ha en kombination av fysiska butiker, salonger då, och försäljning online. Nu är 87% av försäljningen ungefär online, och man har vuxit nu de senaste 5 åren, har en försäljningstillväxt i snitt på 27%, så det går ju väldigt bra. Och därför fick du en sån här värdering som många andra e-handlare fick här under pandemin. Fjolåret blev en svacka, inte försäljningsmässigt, men däremot la man mycket mer pengar än man brukar på marknadsföring. Det har dels en effekt av att de här Google som heter sig Facebook gjorde om algoritmer, så man fick investera mycket mer i marknadsföring för att driva trafik till sin sajt. Nu från tredje kvartalet i 2022 så har det här börjat normaliserats.
Så det var en H1-effekt företrädesvis. Tyngde marginalerna första halvåret, sen har det blivit bättre.
Sen blir det bättre, och förhoppningsvis så kommer de ha mer normala marknadsföringskostnader under året. Nu har man också lanserat en egen app, och det gör också att du minskar lite beroendet av sajten på sikt, vilket också kan gynna att du inte behöver lägga så mycket kostnader på att driva trafik framöver. Sen är det ett bolag som är stora i Sverige, är de marknadsledande online. Man är också i övriga Norden, först gick man till Norge, sen Danmark och Finland, och man är lönsamma i Sverige, Norge och Finland, och förhoppningsvis blir lönsamma i Danmark i år. Sen börjar man expandera, och gjorde under pandemin, till norra Europa. Man är i Polen, Tyskland, Österrike, Nederländerna. Och då använder man då sin lönsamma utveckling i Norden till att då sponsra de här marknaderna och bygga upp successivt. Och än så länge har man inte särrapporterat det, men när jag pratar med vd Rickard Lyko så säger man att det går bra. Man ser också att tillväxten går snabbare nu när man går in på nya marknader, eftersom man har lärt sig utav tidigare. Och då får du 2022, så hade du förmodligen nästan en nedgång från 3 kronor per aktie till 1,90, men förhoppningsvis så kommer du kunna dubbla den i år. Och du har också då en multipeleffekt i det här att aktien har kommit ner, så värderingen blir lägre. Men den är ju fortfarande naturligtvis hög, för den här, du kan inte jämföra det med ett vanligt bolag så att säga, utan P-talsmässigt är det högt. Och sen är det lite svårt också att sätta en. Man kan titta på hur man har försäljningskrona värderas, och den har också kommit ner ganska mycket, så strax under en krona per försäljningskrona i price sales. Tittar du på en snitt på historik och sådant, så finns det en uppsida, men hela det här caset bygger ju också på att det är lite risk on och att inte räntorna fortsätter upp och sådant där.
Jag vill nämna att inte bara Agneta Jönsson skriver om Lyko idag, utan även Svenska Dagbladet. Det är ju en gammal Affärsvärlden-artikel från Madeleine Lundberg som däremot ställer sig lite mer skeptisk, sätter behåll på aktien. Man nämner bland annat hårdare konkurrens från andra aktörer och förstås minskad köpkraft, som vi pratar så mycket om när konsumenten mår dåligt. Och nu kommer vi in på läppstift.
Ja, precis. Och det är ju lite det där att när det är sämre tider så kanske man inte har råd att köpa dyra smycken och dyra kläder, och då tar man och köper med den här grejen då, som läppstift och lite annat som inte kostar så mycket. Och det är också en sån här grej som kommer påverka marginalerna, för du har så här premiumprodukter där marginalerna är högre och andra där de är lite lägre. Så att får du att folk downtrader, så att säga, köper mer billigare, så krävs det ju större volymer. Men samtidigt så jobbar man också med att egna varumärken, och där är marginalerna betydligt högre. Om man säger snittet på skönhetsprodukter överlag online ligger på 45% bruttomarginal. Tittar du på egna produkter och eget varumärke kan du hamna upp mot en 60%. Så lyckas man växa den andelen, finns det också förbättringsmöjligheter, så att säga.
Avslutningsvis då, jag kommer från Dalarna och vill gärna veta, vad händer i Vansbro?
Där händer mycket. De har ju sitt stora lager där, där de har automatiserat väldigt stor del, och man håller nu på att bygga ut det så det ska bli 3 gånger så stort. Och innan man själv kanske växer in i den här kostymen, så kommer man hyra ut det till andra aktörer och leverantörer, och det har man redan intresse för, så att säga. Och man ökar också automationen där, vilket också kan hjälpa till att öka lönsamheten.
Och den här läppstiftseffekten som jag har tränat på att säga, den har du precis beskrivit. Man unnar sig lyx i det billigare segmentet, och där kan man betala.
Ja, det gör att du har en låg konjunkturkänslighet i de här delarna.
Mycket intressant om Lyko. Därifrån vill jag bege mig till Japan, om vi börjar blicka lite framåt. Veckans största makrohändelse tog det väl vara Bank of Japan-mötet som börjar imorgon, tror jag, 2 dagars möte. Har skapat en hel del skriverier, i alla fall internationell press, Peter.
Ja, det stämmer. Och det är Haruhiko Kurodas sista möte. Han har suttit i 10 år som centralbankchef, och vilket är den längsta som någon någonsin har suttit.
Och han har fått uppleva ett januari grått Stockholm, för han var här häromdagen.
Ja.
Men fortsätt.
Nej, och då det som är den stora grejen här är ju att om Bank of Japan ska ändra sin så kallade yield curve control politik då redan på onsdag, eller om man ska vänta. För man har hela tiden sagt att man kommer vänta tills Kuroda avgår, så får den nya ta hand om det problemen med den här politiken man har fört ganska länge. Nu verkar det allt mer som att man kommer att fortsätta och kanske ge den som tar över ett bättre utgångsläge, kan man säga.
Jag såg rubriken The Widowmaker Trade i en artikel om just det här. Kan du beskriva det begreppet?
Ja, The Widowmaker Trade är något som man har pratat om de sista 20, kanske till och med 30 åren. Om att man har alltid förlorat pengar om man går kort japanska statsobligationer. Så att räntan har ju kommit ner och ner och ner och ner. Och då har det haft massa traders som har då velat gå kort och tjäna på att räntan stiger. Men varje gång så har man då förlorat och förlorat och förlorat, i och med att räntan bara har gått ner. Och det där var sant tills för tills några år sedan.
Men nu står vi inför ett skifte, alltså ett paradigmskifte.
Ja, vi har ju gjort det. Vi har gått från att ha negativa 10-årsräntor i Japan till att den i dagsläget är den ju peggad på 0,5% på uppsidan. Och den handlade i fredags lite över där. Vi var uppe på 0,57 enligt en graf som jag hade, 0,53 skrev Financial Times, så ingen så riktigt vet. Men kollar man till exempel då jämför mot den riskfria swapräntan på 10 år, så är den uppe på över 1%. Så att det är just, alltså nu har man ju liksom öppnat Pandoras ask här, genom att man var ute och slängde ut en testballong i förra veckan och sa att vi funderar på att kanske flytta den här peggen ännu mer eller kanske ta bort den eller någonting. Och nu har man ju gett makrohedgefonder nästan ett gratis sätt att tjäna pengar. För att om du går kort, då är det liksom inte så mycket nedsida och ganska stor uppsida på att betta mot det här.
När vi går framåt då, vi har en bild som visar ett diagram. Nu ska vi säga, yenen mot euron är väl det här. Du får nästan förklara vad vi tittar på. Men hur ser din yenprognos ut förresten?
Yenen är en personlig favorit. Och har varit under ett tag. Och det har just att göra med att det är den valuta som alltid har lägst inflation. Det är den valuta som är impopulär när vi är i bra tider på grund av olika carry trade-strategier. Och de har blivit populära igen under de senaste 2 åren, skulle jag påstå. För att räntan också är lägst. Men om man tittar på, som vi pratade om i början, realräntan. Vad får du för ränta efter inflationen, så är inte Japan så dåligt som man tror. Och i det här diagrammet så jämför vi mot euron, och då ser vi att den gråa linjen, vilket är yen-euro, den borde handla någonstans runt 100 snarare än 140-ish där vi är nu. Och det är en ganska stor uppsida.
Stor uppsida igen, alltså.
Men tar vi mot dollarn så kanske uppsidan är ytterligare liksom 10-15%, inte 30-40. Just för att USA har höjt räntan mycket mer för att bekämpa den högre inflationen där. Sen ser vi en annan dynamik nu, att inflationstakten i USA börjar komma ner medan den i Europa och Japan och Sverige fortsätter att accelerera, eller har fortsatt att accelerera. Och så fort det där byts, ja, då kommer de här diagrammen att förändras lite. Men just nu ser det ut som att yenen är extremt undervärderad och positioneringen har varit extremt negativ, och sen så har du de här stora förändringarna som sker i penningpolitiken som då kan orsaka väldigt stora och snabba rörelser i växelkursen.
Jätteintressant tycker jag. Då kan man balansera sin portfölj med lite japanska tillgångar om man vill bredda perspektivet. Hörrni, vi ska gå till Matilda och börsskärmen för en liten uppdatering över marknadens välmående. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, Stockholmsbörsen handlas just nu i sidled och i toppen bland storbolagen så är Electrolux i toppen och vi har fortfarande Atlas Copco i botten efter en sänkt rekommendation från RBC från sektorperform till underperform. BioArctic, de handlas just nu upp 1% och det är väl ganska marginell reaktion på Nibe efter att man har efter köpet av kanadensiska Miles Industries. Clas Ohlson, de är ner ungefär lika mycket som dagens utdelning på 6 kronor och 50 öre. Och sömnhjälpsbolaget Sleep Cycle, de tappar 6% efter att man släppt preliminära siffror för fjärde kvartalet där rörelseresultatet minskade rejält jämfört med motsvarande kvartal förra året. Bolaget som ju har ett bud på sig, där har oberoende ledamötet rått bolaget att inte ta det här budet. Och veckans aktie Lyko, de rusar tvåsiffrigt fortfarande och bankerna de är upp även där förutom Swedbank efter dagens rekommendationer. Collector Bank, de är ner även de. Och om vi tar en kik då på valutorna igen som ju är dagens stora punkt, så handlas just nu en dollar för 10 kronor och 42 öre och en euro för 11 kronor och 26 öre. Och Bitcoin, den fortsätter ju vara uppåt men är nu ändå lite mer ner än från när vi kollade senast och handlas nu strax under 21 000 dollar. Och oljan den fortsätter ner även där och handlas just nu för 84 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen är som sagt just nu runt nollan.
Runt nollan, intressant att det är så dystert, tyckte du lite mer positivt in i det här. Spännande med Collector också, det verkar alltså vara en rekommendationsändring som sänker aktien med runt 5% i slag i handel. Vi pratade om Bravida tidigare, också väldigt stor effekt.
Det, vi har sett lite det. Nu blir det väl annorlunda när vi kommer in i rapportsäsongen, men just nu så ger enskilda rekommendationsändringar, enskilda nyheter väldigt stor effekt på aktiekursen. Och det kan man ju, om man är lite mer långsiktig aktör, kan man ju ta med sig det där. Om det blir kraftiga nedgångar i bolag som man själv gillar kan man ju passa på att öka lite då. Så att de här stora rörelserna är ju bra att använda till att moderera lite med sin portfölj med att öka och minska och sådär.
Jag tänkte vi ska runda av programmet med kraftiga nedgångar i en valuta som många gillar, nämligen den svenska kronan, detta sorgebarn. En euro kostar ju 11,25 och det känns ju som att vi är någonstans mellan tillväxtmarknad och bananrepublik.
Ja.
Take it away. Vi har ett diagram om kronförsvagning som förstås är ett kärt ämne för många tittare. Det känns ju väldigt jobbigt i hjärtat att det ska se ut så här.
Alltså man kan säga ett par grejer till det här diagrammet. Vi har kronkursen inverterat i grått och sen så är det ett index för tillväxtmarknadsvalutor i grönt. Båda är mot dollarn. Och det man kan se är att nedgången i kronan sista 1,5 åren har ju varit extremt stor och snabb. Och mycket snabbare än för tillväxtmarknadsvalutor. De har ju klarat den här inflationsaccelerationsperioden bättre skulle jag säga än vad de brukar göra. Och, men samtidigt så är det här är ett förhållande som vi har haft under lång tid. Kronan handlar som en tillväxtmarknadsvaluta och
det är vad vi har att leva med.
Ja, alltså det beror på, vissa gillar det och vissa gillar inte. Jag tillhör ju de som hellre skulle ha en starkare valuta. Det gynnar hushållen, medan andra tar fram argumentet att vår svagare valuta hjälper de stora exportföretagen.
Alltså industri och skogsbruk.
Ja, det är en liten smaksak. Men det är ingen slump att kronan är så billig som den är.
Hur menar du då? Vi är ju en liten valuta på ett guppande hav som förre riksbankschefen brukade säga.
Ja, jag vet, men det finns många andra valutor som också är små på ett guppande hav. Och de har inte försvagats lika mycket som den svenska kronan på varken kort sikt eller om man går på väldigt lång sikt. För kronan har varit en av de sämsta valutorna att ha sina besparingar i sett till valutadelen. Sen har man haft bra avkastning på aktietillgångarna.
Särskilt om man har haft aktier utomlands låter det ju som. Men vad beror det på då?
Ja, men går vi tillbaka och tittar bara de sista, du kan ta ett året eller vi kan ta från 2020 som vi gjorde tidigare, så är ju den svenska kronan i den valutan där man har fått sämst kompensation för den ökade inflationstakten av nästan alla valutor som finns. Jag har en jämförelse på 18 valutor och det är ju anmärkningsvärt, så att det är ingen slump att då kronan är svag just nu. Sen kanske vi kommer i kapp och så vidare och inflationstakten kommer ner och då kan det normaliseras. Men det är ingen slump att kronan är så billig nu.
Ja, här har vi diagrammet. Sverige, längst till höger står Sverige.
Och då ser vi att Brasilien har varit bäst på att höja räntan i förhållande till inflationen och Sverige har varit sämst, näst sämst euroområdet. Och här har du då de valutorna som jag är lite mindre optimistisk till. Sen tror jag absolut att den svenska kronan på liksom 3-5 års sikt kommer att stärkas. Men just här i närtid så har jag svårt att se att det skulle ta fart.
Agneta, har du någon reflektion på den här strukturella svagheten?
Nej, men det är som du säger, det är ju ett mönster som man har levt med hela tiden. Och du har ju det här med utländska, ska vi se, flyr Sverige, det är ett land, marginalinvesteringsland på aktiesidan också. Då säljer man kronor och det bidrar naturligtvis till det här. Men det är ju... Det är ju lite tänkvärt att det, liksom, det vi hela tiden är så pass mycket sämre. Det har inte jag tänkt på innan vad du lyfter fram.
Ja, nej, men så har det varit. Det finns ju ingen garanti. Jag trodde ett tag innan Riksbanken bytte fot där 2013 att kronan var på väg att bli en stabilare och starkare valuta. För det såg ut som man var det på spåret från krisen 93 och fram till tills dess, men sen svängde man ju tillbaks och hela tiden haft en svagare eller en mindre kraftfull penningpolitik framför allt.
Vi brukar återkomma till exemplet Schweiz. Sen 70-talet har vi gått från nästan paritet till någonting helt annat.
Någonting det märks för alla 12, som...
va? Ja, jag vill inte ens veta. Men det är dyrt och dessutom hotellpriserna i Schweiz gått upp med 24% i Davos, rättare sagt, jämfört med förra årets toppmöte. Davosmötet börjar den här veckan. Viktig hållpunkt. Det är måndag idag, tyska inflationssiffror imorgon. Kapitalmarknadsdag för System Air, Synsam och Kambi har också kapitalmarknadsdagar den här veckan. Flera rapporter, jag nämnde EQT tidigare, kommer på onsdag. VNB på torsdag är med här i studion. På fredag smäller det rejält. Ericsson, Sandvik, Investor, Avanza bland annat. Med det så får Peder Duré, Agneta Jönsson och jag, Gabriel Mellqvist, tacka för den här sändningen. Häng med oss igen i Börskoll klockan 14 och Börsmorgon imorgon samma tid, samma kanal. Ha det gott och lycka till idag.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.